Jag ser den här barocka salen också som en ganska journalistisk alltså, sal. Man kan få läsa liksom, hans manifest, L'Outremont och liksom, också Dalís syn på surrealismen, vad han försökte göra i förhållande till de här klassiska surrealistiska symbolerna som vi har hos Ovidius till exempel, och Ovidius metamorfoser som jag dragits med genom hela konsthistorien, att kvinnan ska ha en fiskstjärt och inte fisk till huvud. Och så kommer Dalí och liksom sätter fisken huvudet istället för på stjärten. Och samma sak med Minotauren, liksom att mannen alltid har framställts som något, ja, som jag säger, väldigt så sexuell varelse. Och så gör han honom liksom ganska avsexualiserad. Vi har ju alla de här formerna, liksom fallosformerna, som ser ju ganska impotenta ut, som bara hänger där som trötta falukolvar överallt. Så det känns som att han har ju väldigt intressant omläsning av hela den surrealistiska konsthistorien, och den finns ju i den här barocka salen. Vi har ju den här intellektuella apparaten med i det här barocka sinnliga.
Jag tänkte, för att vi inte ska glömma bort Caspar David Friedrich och Nationalmuseum, men vi kanske ska diskutera det innehållsmässiga här egentligen också.
Ja, jag måste
också
bara säga en sak. Ja. Som plötsligt slog mig här, att vad hade hänt om man hade, nu kommer man ju in i det här första rummet, men och det var väldigt mycket folk där. Mm. När jag var där var det jättemycket folk, och det gjorde att jag fuskade. Jag gick direkt på den barocka istället. Och då blir det en helt annan upplevelse om man går in där först. För då reverseras hela bilden. Då får man istället känslan av att det här var en, där är en sprattelgubbe, en skicklig sprattelgubbe. Och sen så får man bekräftelse, okej, men han var ju konstnär också. För här hänger ju faktiskt de här klassiska surrealistiska verken. Så får man plötsligt en annan sätt att se på honom, va? Om man tar den vägen. Mm. Så det är frågan om hur mycket man låter sig styras av den här dramaturgin som finns i utställningen, och vilken bild som levereras om man bryter mot den. Mm. Va? Som man då faktiskt blir tvungen att göra om man ska se något överhuvudtaget. Som det ser ut nu i alla fall på Moderna. Grattis Moderna, om det är någon här.
Ja, men jag tror man kan säga grattis till Nationalmuseum också, för att jag tror publiken på vägen dit även hittar upp till Caspar David Friedrich. Det är ju också intressant, för vi förknippar ju honom då, eller hans namn, med romantiken, och det är de kända verken Ishavet, Vandraren på molnhavet, Klipporna vid ryggen, som jag tror många tänker på, som har blivit också ikoner, kanske en debatt också om det sublima och det tvetydiga hos romantikerna. Men då när man kommer till Caspar David Friedrich-bilden, så är det ju kanske inte den mer pompösa, överspända delen som egentligen visas upp, utan här presenteras en ganska intim och innerlig målare med sin kärlek till hemtrakten, sin religiositet, skildrandet, meditationen över livet här och nu, horisonter, långt bort i fjärran, skepp som speglar livets resa, och personer som är ofta stadda i begrundan egentligen. Det tycker jag var en väldigt intressant och spännande att få se, och framförallt så pass många verk som det handlade här om också. Min enda invändning där uppe egentligen var det att öppningen öppnar med danska Johan Christian Dahl, och jag kände att den kommentaren kanske kom för tidigt i utställningen, utan jag hade nog velat bekanta mig med Caspar David först.
Absolut. Jag tänker också att det kanske är dygd av nödvändigheten att vi har fått en Friedrich-utställning som vi har fått. För de andra verken kanske är, jag tänker, för svåra att få låna in. Så idealt kanske man hade velat se den andra. Men nu fick vi det här. Och det blev intressant där kanske. För att det går lite på kontrakurs med den bild som jag tror vi bär med oss om Friedrich, precis som du säger. Jag vill återkomma till den här kopplingen till samtiden, för jag tycker liksom kopplingen till samtiden här är lite grann på samma sätt som kopplingen liksom sprattelgubben och konstnären Dalí, fast det är liksom konstnären Dalí som står där nere i någon korridor och liksom står och väntar på kanske någon viss form av bekräftelse. Det är absolut inga dåliga verk där nere, det är jätteintressant, det här konstnärer som ställs upp. Lite för få, lite för lite av alltihopa, men jag undrar över, alltså, verkligen, är det en utrymmesak som gör att man inte kan foga samman utställningarna på tydligare sätt, eller är det en osäkerhet på hur pass mycket det här egentligen hänger ihop? För frågan är ju också någonstans att det jag ser i samtidskonstutställningen, så är det mycket mer som en kommentar till till romantiken som ett större bemärkelse än bara Caspar David Friedrich som är enskild konstnär. Men det är som kommentar till Friedrich som det säljs in.
Jag tycker att den är väldigt andefattig på något sätt. Den är väldigt, ja, både ande- och blodfattig. Sätten den har gjorts på.
Vilken del? Du tänker alltså, på samtidsdelen?
Caspar David Friedrich. Delen och samtidsdelen någonstans. För det första så är den historielös. Det sätt han närmar sig den romantiska diskursen idag som faktiskt finns på skolor och så vidare. Den är jättedebatterad. Patrik Arnivara har skrivit en fantastisk rolig text som kritiserade utställningen som jag var med och gjorde på Bonniers konsthall ihop med Camilla Larsson och Mariana Garin där vi hävdade att romantiken var på väg tillbaka i samtidskonsten. Och han säger att nej, men det ni gör, det ni visar, den romantiska konstnären, ni födde ju marknaden med romantiska konstnärer som försöker liksom på något sätt vara individualistiska och intimistiska och inte alls intellektuella. Det är också en ganska konstig läsning av romantiska diskursen eftersom den är både, tycker jag, intellektuell och emotionell. Mm. Men den diskussionen finns inte. Och sen finns det inte heller en diskussion om den romantiska postmodernismen. Ola Billgren och alla de här. Så det känns som att han försöker låtsas som att det är han som har upptäckt de här konstnärerna och helt plötsligt satt dem i en romantisk.
Men tror du verkligen det? För att jag tycker ju ändå att många av konstnärskapen känner man ju faktiskt att de har arbetat med de här frågorna och de referenserna finns till Caspar David Friedrich, inte minst hos Håkan Renberg som har sin Ishavet eller Das Eis med då, skulpturen med. Mm. Däremot så kan man ju känna då att det är ju många som har arbetat med romantiska teman där Friedrich har använts eller den här kanske mer vanebilden av Friedrich har använts då. Och det hade man kanske önskat att det hade kunnat få utvecklas lite mer, men det är som sagt, det är ju då resursbrist och utrymmesbrist och man kan fråga sig, då kanske man inte alls ska göra det.
Nej, det undrar.
Men det blir ju, den gör varken Caspar David Friedrich eller de samtida konstnärerna rättvisa tycker jag, när de behandlas så som de gör i den här lilla katalogen. Alltså mer utrymme för den samtida konsten och längre texter och mer kontextualisering.
Absolut, en tydligare brygga mellan de två utställningarna. Ja. Inte bara, det är två våningsplan som skiljer, men det är mycket mer än så som skiljer. De kunde lika gärna vara i olika byggnader, känns det så. Och det tycker jag är ett stort problem med utställningen som sådan. Sen är det kanske inte verken i sig som är problemet, utan hur det hör ihop.
Anders?
Ja, man får ju, det är det som är problemet, man får ju leta efter. Det var faktiskt folk som frågade mig när jag var i lokalen. Var det inte en utställning till? Nu råkade jag veta att det fanns en utställning till, så jag kunde visa dem till rätta var den fanns. Det här är ju faktiskt katalogen man har gjort till den här samtidsutställningen. Det är fyrfärgstryck. Det är rätt ambitiöst gjort faktiskt. Och då undrar man ju...
Är det ironisk eller?
Nej, varför gör man inte mer av det? Varför gör man inte mer av det? Någonstans när jag kom in i... Den gången, nu gick jag faktiskt i rätt riktning till skillnad från när jag besökte Dalí-utställningen. Så gjorde jag faktiskt som man skulle göra. Och då möttes jag just av den här skylten som när man kommer in i Friedrich-utställningen, rekommenderad riktning eller något sånt där står det. Och då kände jag liksom, oj, det här har inte jag varit med sen jag gjorde militärtjänsten ungefär. Man skulle bada. Och där började jag undra, vad är det egentligen man vill säga mig på något sätt? Jag tycker faktiskt att i den utställningen finns det flera verk som inte jag har sett förut som är riktigt överjävligt bra faktiskt.
Vilka då?
Ta hans bläck, sepia bläck teckningar exempelvis. Teckningarna överhuvudtaget är superbra. Det är värt en utställning i sig. Men på något sätt, det finns en pedagogisk övernit som finns där och ligger över det. Och då undrar jag, när jag möter det så får jag känslan, tror man inte på sin idé? Eller vad är det för något? Är det dåligt självförtroende som smugits in här? Eller varför försöker man trycka på oss den här överpedagogiska strukturen?
Vilken idé är det då man inte tror på, menar du?
Ja, det är det jag undrar. Är det dåligt, dåligt självförtroende någonstans?
Jag kan ju hålla med dig om det här. Och då kan jag ju säga som så här att Tyvärr så kan jag ju tycka att det ofta är alldeles för mycket texter, för många skyltar, och att egentligen så publiken mår bättre av, vi alla mår bättre av att färre skyltar och färre texter, för det är trots allt i bilden som vi ska gå och få de här första intrycken. Och där tycker jag man faktiskt kan lita på Kaspar David Friedrichs bilder, att de räcker. Det räcker egentligen med dem och en liten lapp med titel och årtal. Mm. Sen kan man ju naturligtvis göra en katalog och det finns intressanta texter, men det räcker gott och väl. Alltså. Och det kan jag väl säga då, att det kan man bli lite störd av utställningen, samtidigt som den bitvis inte stör mig, och där man verkligen får den här framförallt fantastiska